Ni hälsas varmt välkomna till den här föreläsningen över ämnet dopet och bekännelsen. Det är ju ett mycket viktigt ämne för oss som är kristna att veta vad Bibeln lär om dopet och vad Bibeln lär om bekännelsen. Det är ju underligt med de här viktiga skatterna som vi har i den kristna tron, som handlar om själva frälsningen, att man är så oenig om själva centrum. Dopet är man väldigt oenig om. Och likaså om nattvarden. Så dessa kostliga och kära ting som är så oerhört viktiga, de är man så oeniga om. Att många menar att vi kan väl ha en allians eller en samvaro och sen lämna dopet och nattvarden åt sidan. Och det är ju det vanliga i vår tid att många som vill vara bibeltrogna, de lämnar ändå dopet och nattvarden helt åt sidan. Och ska man samverka med reformerta grupper så blir det ju ett livsvillkor att man lämnar sakramenten helt åt sidan. Nu kan vi fråga oss, var går egentligen skiljelinjen? Vad är det rör sig om när man är oenig om dopet? Och jag kan inte finna annat än att det är en punkt som är den avgörande och sen följer alla andra olikheter utifrån denna punkt. Och det är detta, om det är så att dopet handlar om vad människan gör, eller om det är så att dopet det handlar om vad Gud gör. Det är helt avgörande. Och kommer man att avvisa till exempel dop av barn, så har det också sin grund i detta. Menar man att dopet handlar om vad människan gör, då blir barnet ju inte kvalificerat. Det kan inte ännu göra det som man anser människan ska göra i dopet. I dopet ska man då träda fram och offentligt visa att man vill höra Kristus till, att man vill lämna synden och så vidare. Och det kan ju ändå inte ett litet barn göra. Jag vill alltså påstå att de olika uppfattningarna om dopet går tillbaka på detta, om man menar att dopet handlar om vad människan gör eller om det handlar om vad Gud gör. Och då måste vi ju säga att utifrån Bibeln och utifrån vår lutherska bekännelse så handlar dopet om vad Gud gör med oss, vad han skänker åt oss, vad han verkar genom dopets vatten. Och därför ska jag börja med att tala lite om vad dopet verkar. När vi läser Luthers lilla katekes så finner vi ju att Luther kraftigt understryker detta när han talar om dopet. Dopet verkar något alldeles bestämt. Och vad då för någonting? Vad verkar dopet, frågar han. Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och löften lovar. Vilka är dessa Guds ord och löften? Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel. Den som är troende och döpt ska bli salig, men den som inte tror ska bli fördömd. Så ser vi att enligt denna framställning av Luther så har dopet en alldeles överväldigande verkan. Dopet verkar syndernas förlåtelse. Dopet skänker syndernas förlåtelse, liv och salighet. Är då detta bibliskt? Är det så? Låt oss se på några bibelställen. Vi har då först flera som säger att dopet är till syndernas förlåtelse. Det sägs redan om det dop som Johannes döparen förrättar. Det är ett bättringens döpelse till syndernas förlåtelse. Och detsamma sägs om det dop som Kristus skickar ut sina lärjungar med när han säger gå ut och gör alla folk till lärjungar. Enligt Apostlagärningarna 2:38 så är detta dop ett sinnesändringens eller bättringens dop till syndernas förlåtelse. Och detta till, det betyder inte att ett dop som eventuellt i en framtid kan av mig förvaltas så att jag blir förlåten beroende på vad jag gör. Utan detta till betyder att det ger, det skänker syndernas förlåtelse. Det kan också heta i skriften, tvätta bort dina synder genom att låta döpa dig. Och det betyder inte då att jag genom egna åtgärder kan tvätta mina kläder rena eller tvätta bort synderna. Utan det betyder genom att ta emot dopets gåva så blir du ren. Så blir dina synder avtvådda. Det heter ju om den saliga skaran i Uppenbarelseboken att de har tvagit sina kläder och gjort dem rena i lammets blod. Då betyder det inte att de har med sina gärningar och insatser skurat sina kläder rena, utan det betyder att Jesus har skänkt dem sin rättfärdighet. De har tagit emot syndernas förlåtelse. Så måste vi då stycka under att Gud är den som handlar i dopet. Han ger syndernas förlåtelse. Det är genom honom som synden tvättas bort. Och detta sägs kanske ännu tydligare om vi slår upp Efesierbrevets 5:e kapitel och läser vers 25 och 26. Kristus har älskat kyrkan och utgett sig själv för henne till att helga henne genom att rena henne genom vattnets bad i ordet eller i kraft av ordet. Hur har Kristus gjort? Hur har han bevisat oss sin stora kärlek? Jo, genom att han har renat oss genom vattnets bad. Vattnets bad, det är en term för dopet. Och dopet eller vattnets bad har denna väldiga renande kraft genom evangelium eller genom ordet. Så står det alltså uttryckligen att dopet renar, eller att Gud renar oss genom vattnets bad, genom dopet. Det borde alltså inte råda några delade meningar om den här saken om man verkligen låter textens ord stå där som de står. Liksom tvättvatten renar oss till det yttre, så renar oss dopet till det inre. Nu kan ju någon säga, är det nödvändigt att vi blir döpta eller att vi blir renade genom dopet när nu Kristus redan genom sin korsdöd har förvärvat syndernas förlåtelse och rening från all synd i och med sitt fullbordade verk? Då är ju saken klar. Ja, man måste då betona att det som Kristus har förvärvat, den sak som redan är klar, den överlämnas och skänkes åt oss som en personlig egendom genom dopet eller genom evangelium. Genom evangelium och då genom dopet, eftersom evangelium är sammanfogat med dopets vatten. Och vi ska alltså hålla fast då vid ordet när skriften säger att Herren förlåter, Herren renar genom dopets vatten. Då är det så. Då kan vi vara helt vissa om det. Och det ska vi tro på eftersom ordet säger det. Det är endast att förkasta det vi hör, att förkasta dessa ord, dessa fakta, som dopet inte blir oss till salighet. Men då är det inte därför att dopet var vanmäktigt och inte verkligen verkade syndernas förlåtelse. Utan det är därför att det som dopet verkade, det trodde man inte på. Man förkastade det. Man gjorde Gud till en lögnare. Baptisten däremot, han sätter människan i centrum. Dopet handlar inte om det stora som Gud gör och skänker, utan det handlar om att jag lämnar mitt liv åt Jesus. Jag tar emot dopet för att bekänna min tro, bekänna för världen att jag tillhör Kristus, att jag nu går i hans fotspår. Jag följer honom i dopgraven, kan man uttrycka det, och jag vill följa honom. Och det är ju sant, det är den kristna tron och bekännelsen. Vi vill följa Kristus. Vi vill bekänna att vi tillhör honom. Men det är ju inte genom vår tro och bekännelse som jag blir ren. Utan Herren gör mig ren och det tror jag på. Det tar jag emot. Tron är alltså medlet genom vilket vi tar emot de gåvor som är en verklighet, inte i kraft av min tro, utan i kraft av Kristi ord och instiftelse. Dopet betyder alltså något mycket, mycket mer än detta, att jag bekänner inför världen min tro. Jag bekänner att jag går i Jesu fotspår. Det betyder något mycket, mycket mer. Och då kan vi se på flera bibelställen som betonar hur mycket mer dopet innebär. Och vi kan då ta Galaterbrevet 3, 26 och 27. Där står det: alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, ni har iklätt er Kristus, säger Paulus. Vi är alltså genom dopet iklädda Kristus. Vi är alltså inneslutna i hans förtjänst och rättfärdighet. Vi är förlåtna. Gud ser inte längre min synd, min egen orenhet. För Kristi skull, jag iklädd Kristus, Fadern ser Kristus och hans fullkomliga helighet och renhet. Och Paulus säger inte att dopet är symbolen för ett iklädande, utan dopet är själva det medel varigenom detta iklädande sker. Därmed har vi berört en annan olikhet när det gäller dopuppfattningar. Man säger på sina håll att dopet är en symbol. Men då ser vi att den uppfattningen, den går tillbaka på det här första grundfelet. Nämligen att man inte betraktar dopet som någonting som handlar om vad Gud gör med oss. Utan det handlar om någonting vi gör. Och då blir det naturligt att säga att dopet är en symbol. Det symboliserar någonting som vi gör. Det symboliserar vår vilja att dö bort från synd och värld och nu vilja tillhöra Kristus istället. Men Bibeln säger inte att dopet är en symbol, och en symbol kan ju inte rädda oss. En symbol kan inte frälsa oss. Utan dopet är det medel genom vilket Kristus kommer till oss och ikläder oss sig själv så att vi för hans skull är Guds barn. Men då kan ju någon säga så här: ja, men det är ju genom tron man blir Guds barn och inte genom dopet. Och det är också en vanlig invändning från deras sida som tycker att den lutherska läran är anstötlig, nämligen att dopet verkar syndernas förlåtelse. Dopet verkligen skänker liv. Dopet verkligen föder på nytt. Då säger man, det går ju inte. Det är ju tron som gör det. Det är genom tron vi blir frälsta. Det är genom tron vi blir födda på nytt. Det är genom tron vi har syndernas förlåtelse. Och vi måste svara, ja visst,
du har alldeles rätt. Men
här föreligger ingen motsägelse mellan tron och dopet. Dopet och tron hör samman. Vi ser ju här i Galaterbrevet 3, 26 och 27. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Där står det först. Vi är alltså Guds barn genom tron. Och så står det i nästa sats. Ty ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Då står det alltså. Och alla är ni genom dopet Guds barn. Att vara iklädd Kristus och vara Guds barn är ju ett och detsamma. Först står det alltså att ni är genom tron Guds barn, och sen står det att ni är iklädda Kristus genom dopet. Genom att ni blivit döpta. Hur går detta ihop? Jo, dopet och tron hör ju samman. Tron måste ju hela tiden ha ett föremål. Det måste alltid ges någonting åt oss för att vi ska kunna tro. Att tro är ju att ta emot Guds gåvor. Det är att tro. Den frälsande tron, det är inte detta att jag tror att Gud finns. Det gör också djävulen. Han blir inte salig. Den frälsande tron är inte ens att tro eller att veta att Kristus stod på korset för världens synd. Djävulen, han har reda på en rad viktiga saker i den kristna trosläran. Att tro, det är att först så har det givits åt mig en gåva. Och då hör naturligtvis gåva och mottagande ihop. Det är ju någonting väldigt konstigt. Man får en gåva och sen förkastar man den. Och gåvan skapar ju mottagare. Det finns inga troende, inga mottagare om det inte ges gåvor. Då finns inga mottagare. Och det är därför det är så, man har kommit så fel när man har missat detta att dopet det ger åt oss. Gud ger åt oss. Det handlar inte om att vi ger någonting åt Gud. Att jag ger mitt liv åt Gud. Mitt beslut, min nya vilja åt Gud. Utan Gud ger åt oss. Och så hör då dop och tro samman. När Gud ger någonting, så ska ju en gåva tas emot. Och att inte ta emot en gåva, det är något ytterst oförskämt när det gäller mänskliga ting. Och än värre när det gäller gudomliga ting. Det är otro, det är ett förkastande som innebär döden. Som fördömer. Och därför heter det som vi sa förut. Den som är troende och döpt, han blir salig. Men den som inte tror, han blir fördömd. Det vill säga att den som får dessa gåvor men tar inte emot dem, förkastar dem, tror att Gud ljuger, han är fördömd. Då blir inte det verk som Kristus har fullbordat till någon välsignelse, och det verk som nu genom evangelium delas ut och ges åt människorna, det blir då inte till välsignelse. Det blir inte mottaget. Så måste alltså tron alltid ha ett föremål. Och i det här fallet så är ju trons föremål just dopet och vad dopet innebär. Förkastar vi det som dopet ger, ja då blir vi osaliga. Dopet frälsar och tron frälsar. Därför att dopet ger oss det eviga livet och tron tar emot detta liv. Dopet frälsar. Om vi förblir i tron på den förlåtelse som dopet ger åt oss. Ja, vad ska då den döpte tro? Ja, han ska inte tro något speciellt som han liksom måste tänka ut och säga, om jag ändå vore troende. Om jag ändå riktigt kunde tro det och det. Ja, men den troende. Eller den som, människan ska ju inte tro någonting annat än just det som sker. Ska verkligen tro det som ordet säger. Tro dopets instiftelseord. Tro precis det ord som Herren har bundit samman med dopets vatten, ingenting annat. Och då ska man alltså inte till grund för tron lägga någonting att man känner efter, ja men är jag då riktigt troende? Finns det då någonting här inne som gör att jag kan veta att jag är riktigt troende? Ja men du vet ju vad som har hänt, har du inte hört? Och så får man då höra vad som har hänt, vad Gud har gjort. Det ska du tro på. Jesus har blivit min klädnad. Jag har blivit förenad med Jesus Kristus genom dopets vatten. Det är det jag ska tro på. Och jag är ett Guds barn, inte på grund av min trosprestation, utan ett Guds barn på grund av vad Gud har gjort med mig genom dopet. Och det tror jag på. Det förlitar jag mig på. Därför är det också viktigt att veta att man är döpt. Jag är döpt i Jesu namn. Helst att man har ett papper, ett anslag om det. Jag vet att jag är döpt. Jag vet när det skedde. Därför kan jag vara viss om att Gud har skänkt åt mig syndernas förlåtelse och tagit mig upp som sitt barn. Så hör alltså dopet och tron ihop. Man har under olika tider på olika sätt försökt att utplåna dopet till förmån för tron eller tvärtom. Men som jag nyss sa, en gåva och ett mottagande hör ju alltid ihop. Att döpas, det vill säga att ta emot dopet utan att ta emot det. Det är ju något konstigt, inte sant? Att döpas, det vill säga att ta emot dopet utan att ta emot, det är mycket egendomligt. Ja, det är att förkasta och smäda Guds gåvor. Ja, men om jag nu då redan har blivit troende genom evangelium som vuxen, men jag är inte döpt. Jag har hört evangelium predikas och jag har hört att Gud förlåter mig min synd för Kristi skull. Och jag tror ordet. Men jag är odöpt. Behöver jag då döpas? Jag har ju redan kommit till tro på denna sanning att jag har evigt liv för Kristi skull. Jo, det är på det här viset att om jag genom evangeliets predikan har kommit till tro och är odöpt, ja då vill jag bli döpt eftersom jag vill ha det som Gud ger i dopet. Jag vill ju ha just det som Gud ger personligt och beseglar på mig så uttryckligen i dopet. Annars har jag ju inte kommit till tro genom evangeliet. Låt oss också stryka under att Bibeln uttryckligen säger att dopet frälsar. Man kan ibland höra några säga så här: ni lutheraner, ni menar att dopet frälsar. Men det är en sakramentalistisk syn som man ska akta sig för. Dopet frälsar inte, utan det är tron som frälsar. Och så kanske man börjar samtala med varann och så slutar hela med: ja, ja, det finns så många olika tolkningar. Du får ha din tolkning och jag har min. Men det är ju inte sant att det är frågan om olika tolkningar om en säger att dopet frälsar och en annan säger att dopet frälsar inte. Det är inte olika tolkningar. Utan det är frågan om att i ena fallet citeras skriften som säger att dopet frälsar. Och i det andra fallet så är skriftens ord för starka, så man vill glida förbi vad skriften uttryckligen säger. Och detta återigen på grundval av den där missuppfattningen som jag talade om i början. Dopet frälsar, och då kan inte heller dopet vara en symbol. En symbol frälsar inte, utan det är en konkret verklighet som där sker och det frälsar. Var står då det i Bibeln att dopet frälsar? Jag ska ge er två ställen. Titus 3, 4-5 och 1 Petri 3, 20-21. Först Titus 3, vers 4 och 5. Där står det: men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, inte på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse. Här har ni samma till som vi talade om förut, där det står till syndernas förlåtelse. Det ger syndernas förlåtelse. Till ny födelse. Dopet skänker en ny födelse. Föder oss på nytt. Här står det alltså att han frälste oss genom ett bad till ny födelse. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse. Dopets bad, nya födelsens bad. Detta som Luther kallar för välsignelserika vatten. Det frälser oss, det föder oss på nytt. Och hur kan dopet göra det? Och hur kan man säga att dopet frälsar och lika sant säga att tron frälsar? Jo, dopet frälsar därför att det är det objektiva medel varigenom Gud skänker mig sin frälsning. Tron då? Jo, tron frälsar därför att den är det personliga medel varigenom jag tar emot frälsningen. Jag ska ta det där en gång till så ni ser parallellen. Dopet frälsar därför att det är det objektiva medel. Tron frälsar därför att det är det personliga medel. Och så läser jag det fullständigt. Dopet frälsar därför att det är det objektiva medel varigenom Gud skänker mig frälsningen. Tron frälsar därför att den är det personliga medel varigenom jag tar emot frälsningen. Detta är ju en parallell till rättfärdiggörelsen, dess objektiva och dess personliga sida. Dess objektiva och dess personliga sida. Så ska vi då se på 1 Petri 3, 20, 21. Vi ska stanna bara inför den del av citatet som direkt säger att dopet frälsar och ta resten av citatet om en liten stund. Här talas det om den ark som byggdes i vilken få, det är åtta själar, blev frälsta genom vatten. Vilket också nu i en motbild dopet frälsar er. Vattnet frälsar er också nu. Och syndaflodens vatten är en motbild eller förebild till dopets vatten. Dopet frälsar er, står det direkt. Så har vi nämnt två ställen där det direkt sägs att dopet frälsar. Och då förstår vi att det måste ske någonting verkligt kraftfullt i dopet. Det måste vara så, som vi säger i vår bekännelse, att dopet verkar syndernas förlåtelse. Dopet ger liv. Det står ju att dopet frälsar. Vidare säger skriften och också vår bekännelse att dopet föder på nytt. Här är ju bakgrunden arvsynden. Vi är döda i överträdelser och synder. Det finns ingen räddning för någon enda om han inte blir född på nytt. Vi måste födas om en gång till. Återigen, vad hjälper det då om vi kommer med någon symbol? Den kan inte föda på nytt. Vad hjälper det om jag kommer och säger nu fattar jag beslutet att nu ska jag följa Jesus i dopgraven och nu ska jag lämna synden och nu ska jag göra så här istället. Ja, om det kunde frälsa så skulle det betyda att vi kan föda oss själva på nytt. Men lika lite som vi kan föda oss, stryk på nytt, utan föda oss själva för redan första gången, så kan vi det på nytt en andra gång. Det går ju inte. Vi måste bli födda. Vi kan inte föda oss själva. Och vi blir verkligen födda, en andra gång födda på nytt av den helige ande. Dopet föder på nytt. Dopet på nytt föder människan. Och detta betonas ju också kraftigt i Luthers lilla katekes. Där frågas det också, när man gör en utveckling av Luthers förklaringar, varför kallar Bibeln dopet ett bad till ny födelse? Och svaret är, därför att vi i dopet blir födda på nytt av den helige ande, som skapar andligt liv i oss och gör oss till Guds barn genom tron. Var står det då i Bibeln att vi blir födda på nytt av den helige ande genom dopets vatten? Ja, det står bland annat i Johannes 3 kapitel, vers 5 och 6. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa inte blir född av vatten och anden, så kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden, det är ande. Och det står också i Titus 3:5-7. Han frälste oss, inte på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, eller genom den helige ande. Nu ska man ju ha klart för sig att dopet är inte det enda medel genom vilket Gud föder på nytt. Gud föder ju på nytt genom evangelium. Det är medlet. Och därför heter det ju gång på gång i Bibeln, ni har blivit födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förbliver. Det ordet, nämligen evangeliets löftesord, som föder på nytt. Och just därför föder dopet på nytt. För att evangeliets löftesord är förbundet med dopets vatten. Så det är alltså inget magiskt med själva vattnet om man bortser ifrån evangelium. Och det är därför det är så falskt och vittnar om otro. Om man tror att man ska skaffa ett viss sorts vatten för att det ska bli ett bra dop. En del kommer hem från Jordan och har med sig en liten flaska Jordanvatten när det ska bli dop. Och då tänker de, då blir det nog riktigt. Nej, det som gör att dopet är ett levande vatten så kraftigt, det är ju evangelium. Det är evangelium som föder på nytt, och i och med att evangelium är förbundet med just detta vatten som vi har när vi döper enligt Kristi ord instiftelse, just därför är detta vatten så kraftigt. Så är också dopet inseglet på att vi förenade med Kristus i ett nytt förbund. Inseglet i gamla förbundet, det känner ni till, det var omskärelsen. Och dopet är på samma sätt som omskärelsen ett insegel på ett förbund. Det nya förbundets gemenskap genom Jesus Kristus. Och därför så ställer också Paulus omskärelsen och dopet parallellt. I Kolosserbrevets andra kapitel, vers 11 och 12. Där jämför han den gamla omskärelsen under gamla förbundet med den nya i nya förbundet. Och med den nya omskärelsen så menar han dopet. Han säger, i honom har ni blivit omskurna. Och då menar han, ni har blivit döpta. Men han kallar det för att ni har blivit omskurna. Ni har blivit omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händer. Dopets omskärelse sker ju inte med händer så att man skär bort en del av förhuden. Utan ni har blivit omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händer. En som bestod i att ni blev avklädda er kötsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har också i dopet blivit uppväckta med honom genom tron av Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Så ser vi att detta insegel, omskärelsen i gamla förbundet, står som en förebild för dopet i nya förbundet. Det är på samma sätt ett insegel på att vi är förenade med Kristus i ett nådesförbund. Och därför ska vi veta att dopets giltighet inte beror på vår tro. Om det vore på det sättet, då måste vi döpas om så snart vi avfaller och sen kanske kommer till tro igen. Då borde vi döpas många gånger här i livet. Men dopets giltighet som ett insegel på nådesförbundet grundar sig inte på vår tro, utan på evangelium, på det objektiva. Min tro, säger Luther, gör inte dopet, utan det är min tro som tar emot det. Det gör inte dopet. Dopet görs och verkas och är sant helt genom att det sker i enhet med Kristi instiftelse. Med dopet, med tron tar jag emot det. Men om jag förkastar det, så är dopet ett faktum och dess giltighet står där. Och vänder jag genom Guds nåd tillbaka i tro, så behöver jag alltså inte döpas om. Det är fel att döpas om. Då förkastar man ju giltigheten av det som Gud gjorde. Men har man den här felaktigheten som jag nämnde i inledningen, att dopet handlar om vad vi gör, ja, då är det klart att då finns det ju inget att vända tillbaka till efter en avfallsperiod. Då får man ju börja om. Och de som har den uppfattningen brukar också döpa om och kallas för vederdöpare, omdöpare. Ja, låt mig nu se att tiden börjar och lida mot sitt slut. Gå tillbaka då till 1 Petri 3:21. Där står det nämligen en sak som man har tagit fram till stöd för den här uppfattningen att dopet handlar om vad människan gör. Och nu ska vi se vad det är. Vattnet frälsar er också nu i en motbild dopet. Inte som ett avläggande av köttets orenhet, utan som ett gott samvetes förpliktelse till Gud. Jaha, tänker man. Här ser man ju att den döpte, han förpliktar sig alltså till Gud. Det är det som det är frågan om. Och då handlar alltså dopet om vad människan gör. Ett gott samvetes förpliktelse till Gud, det måste betyda, har man då sagt från baptistiskt håll, att en troende genom dopet förpliktar sig mot Gud. Och då är dopet ingenting annat än en förpliktelse mot Gud. En lydnadshandling och en förpliktelse mot Gud. Men så står det inte. Vi ska se att vad det här står är att genom dopet ges åt den troende ett gott samvete inför Gud. Det är det frågan om. Petrus talar nämligen här i 3:21 i sitt första brev. Inte om den döpte och vad han gör, utan om dopet. Det står baptisma, dopet, är ett gott samvetes förpliktelse mot Gud. Om man nu skulle översätta det grekiska ordet eperotema med förpliktelse. Det är alltså inte den döpte som förpliktar sig, utan det står att dopet är ett gott samvetes förpliktelse till Gud. Vad kan det innebära? Ja, Petrus talar alltså inte om vad den döpte gör eller ber om, utan vad Gud gör genom dopet. Vilka gärningar han ger oss i dopet. Och han säger då att vad Gud här gör, det är att han tar inte bort köttets orenhet. Det är inte frågan om att köttets orenhet nu avlägges, utan dopet är ett gott samvetes förpliktelse till Gud. Dopet ger den troende ett gott samvete inför Gud. Det är Herren alltså som förpliktar sig, om man nu använder förpliktelse, förplikta sig. Det är han som förpliktar sig till någonting. Men detta ord som har översatt med förpliktelse, det betyder också förbund och avtal. Och det är på grundval av det här stället som man har talat om dopförbund. Och förbund är nog här en bättre översättning. Det är frågan om dopet är alltså ett gott samvetes förbund med Gud. Genom dopet så ges
åt den döpte. Ett nådesförbund som innebär att han har gott samvete. Och vi kan ju inte ha gott samvete om inte Gud förlåter synden. Nu tar han bort och synden renar oss, utplånar den för Kristi skull. Och därför så ger dopets vatten åt oss ett gott samvetes förpliktelse till Gud eller förbund med Gud. Och sen måste vi också betona, för att hamna rätt när det gäller dopläran, att människan måste födas på nytt, annars kan hon inte bli frälst. Och bakgrunden till det påståendet är ju den bibliska läran om arvsynden. Alla har ju synd, också de små barnen är syndare. Det finns ingen som kommer fram ur ett moderliv och är ren. Skriften säger att allesammans som kommer ut ur moderlivet är orena. Som om en ren skulle kunna framgå av en oren, sådan kan ju aldrig ske, läser vi i Job 14:4. Och därför säger ju skriften, det som är fött av något som är orent, det är orent. Alltså det som är fött av kött, det är kött. Och då är det ju ganska hemskt om inte ett barn får födas på nytt. I annat fall så måste man lära att man kan bli frälst utan att bli född på nytt. Och då för det i sin tur med sig att alla är inte så syndiga så att de behöver födas på nytt. Och man kommer alltså att förkasta Bibelns lära om arvsynden. Och det är vad som sker när man förkastar barndopet. Man förkastar Bibelns lära om arvsynden. Man tolkar om den. Man ser inte synden i dess fulla allvar. En annan invändning när det gäller barnen, om de ska få döpas eller inte, är ju detta att de kan inte tro. Barnen kan inte tro. Men återigen, så dömer man då inte utifrån Bibeln när man säger det, utan utifrån förnuftet. Man kan ju säga att det är inte mycket förnuft hos barn. I varje fall kan vi inte lägga märke till mycket av intellekt och förnuft, medvetenhet. Utan det kommer gradvis, tycker vi, långt senare. Men vi ska ju inte döma utifrån vårt förnuft, utan utifrån ordet. Och visst säger ordet att barn kan tro. Ordet säger inte att barn tror automatiskt, men ordet säger att barn kan tro. Och talar på flera ställen om barn som tror. Till exempel i Matteus 18:6. En av dessa små som tror på mig, står det där. Men då säger en del, ja, men man måste tro innan man blir döpt. Ja, men får man inte komma med det medel som föder på nytt innan man tror? Hur kan vi då överhuvudtaget gå ut och predika evangelium? Det är ju medlet till att bli född på nytt också. Och vi predikar väl evangelium för hedningar? Ja, vi ska ju gå ut till hedningar. De tror inte. Och innan de tror går vi alltså ut till dem och ger dem evangelium och predikar evangelium så att de ska bli troende. På samma sätt är det ju dopet när det gäller de små barnen. Det är dopet som är en makt till att skänka tro, att föda på nytt. Och den heliga ande kan verkligen göra detta, verka i barnets hjärta. Och det är ju alldeles galet att tro att tron, den saliggörande tron, är beroende av förståndet. Luther polemiserar kraftigt mot det i en predikan på tredje söndagen efter trettonde dagen. Det är ju tvärtom så att förnuftet vill hindra oss att tro. Förnuftet måste tas till fånga. Förnuftet försvårar för oss att tro. Så man ska inte komma dragande och säga att eftersom barnet inte har förnuft så kan det inte tro. Ja, men då kan det ju mycket bättre tro. Mycket hellre föras till tro av den heliga ande. Och det gör också den heliga ande genom detta mäktiga medel. Och så ska jag sluta med det här mäktiga stället som Wilbert Kreis tar fram i sin fina bok om Bibeln, eller om dopet enligt Bibeln och bekännelsen. Han säger: när Jesus säger, sannerligen säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in. Lukas 18:17, vill han därmed säga att barnen verkligen kan ta emot Guds rike. Ta emot betyder på Bibelns språk tro. Jesus gör människornas vishet om intet genom att säga att inte ens den frommaste av dem kan bli frälst om han inte tar emot Guds rike som de små barn som man hade burit fram till honom. Han gör barnen till föredömen för de vuxna. De vuxna måste tro som barnen om de vill komma till himmelen. Hur skulle barnen kunna vara föredömen och exempel i fråga om tron om de inte kan tro? Om barnen inte kan tro hade inte Jesus sagt det rakt motsatta då till vad han sa. Hade han inte sagt, om ni vill finna nåd och bli saliga måste ni bli helt olika barnen. Ty det tar inte emot Guds rike och det måste ni göra om ni vill bli saliga. Just det är vad man kan föra fram. Om det är så att barnen inte kan ta emot Guds rike, det vill säga tro på Guds rike, tro evangelium när det ges åt dem i dopet, ja då hade inte Jesus kunnat säga att ni måste bli som barnen, utan han sagt tvärtom, ni måste bli helt olika barnen. Därmed måste vi sätta punkt för det här föredraget.